Tänk om man kunde få en sån liksom presentation och sån uppmaning och spännande inspirationskälla så här varje predikan. Ska vi få börja med det, Johan, du och jag? Alltså att någon av oss går fram precis innan och bara kör så som du gör nu. Jag lovar dig, det kan inte bli fel. Den här predikan kommer bli helt lysande, jag är helt övertygad om. På grund av en sak, och det är på grund av Johans inledning här. Vi ska tala om pengar. Och jag ska berätta om en man, jag skulle kalla honom vän. Träffar honom inte så ofta, men han, det är en god vän liksom. En sån där som man talar med lite då och då, men när man väl talar så talar man ganska direkt liksom om livet. Inte om allt det som är runt omkring, utan om livet. Liksom, vad har du för problem just nu? Och vad är du någonstans i livet just nu? Vi satt i en bil. Jag ska säga att han är ganska framgångsrik företagsperson, typ. Han var mellan två jobb. Han hade precis inom ett av Sveriges största företag varit med och marknadsfört det på något bra sätt. Och så skulle han nu byta jobb. Och han berättade om hans arbetsuppgifter. Hur han skulle resa runt, inte bara i Sverige utan i världen. Och berättade då om sitt nya jobb och affärsutveckling och så vidare. Jag har ingen koll exakt på vad det är han gör. Men jag hörde liksom mellan raderna att han tjänar rätt mycket pengar. Så när vi satt i hans BMW cab i Stockholm, för det är där han bor, emellan två stycken platser, vi skulle åka tillsammans och träna tillsammans den här kvällen, så frågade jag i slutet, man får ju egentligen inte ställa den här frågan, men jag måste ändå fråga dig, hur mycket tjänar du i månaden? Då blev det där samtalet som var ganska så här trevligt, och han berättade om sitt nya jobb och sådär. Det liksom föll på något sätt. Och så blev det ganska kallt. Och så sa han så här: nej, den frågan får man inte ställa. Och så åkte vi och tränade. Och sen så var träningen slut. Och så åkte man hem. Och så tänkte jag på det där. Varför säger vi inte mycket vi tjänar? Jo, för att pengar är någonting som är så personligt. Pengar är någonting som ligger så nära oss, så nära vårt privatliv. Så att skulle jag börja berätta om hur jag har det i min ekonomi, då är det precis som att släppa in någon på insidan. Och det gör man inte med vem som helst, inte med den personen som man kanske talar om de övriga problemen med i livet. Och då kan man ju tycka då, med den lilla berättelsen i ryggen, att vi är ganska så privata med våra pengar. Så kan man tänka så här: vad har de nu ställt till med, John och Johan? Ska de klampa in i mitt privatliv och tala om det som ligger ganska nära mig som person och privat? Och då tänker jag så här, att eftersom Jesus talar rätt mycket om pengar. Det var någon, egentligen skulle man ju fråga Leif, som har koll på detta, men det var någon som sa att en tredjedel av allt det som Jesus, eller Karlsson alltså, en tredjedel av allt det som Jesus säger handlar om pengar, talang, eller översatt det man har, resurser. Och om Jesus talar en tredjedel om pengar, ägande, resurser, borde det inte då vara tjänstefel av mig och Johan om vi inte ens tog upp det? Lite så där tänker jag. Nu är det ingen som vågar ställa sig upp och säga emot, men du får gärna säga emot mig efteråt om ni tycker att det är fel av oss att ta upp pengar nu tre söndagar. Vad är Guds tanke med ekonomin? Idag så ska jag tala då om samhället och Guds tanke med ekonomin. Nästa söndag så talar Johan om församlingen, och om två söndagar så talar Johan om vad pengar gör med mig som person. Jag tänker så här, att pengar är ett neutralt begrepp, ungefär som makt. Makt är ju egentligen ett ganska neutralt, det är ett neutralt begrepp. Det beror ju helt och fullt ut på hur man utövar makten. Du kan utöva makten på ett positivt sätt och du kan göra det på ett negativt sätt. Men makten i sig är neutral. Vi har sett i historien mängder av olika väldigt, väldigt dåliga och bra exempel på exakt detta när det gäller makt. Och detsamma tror jag gäller pengar. Pengar kan skapa kaos. Pengar skapar krig. Pengar skapar oreda. Det gör så att familjemedlemmar som har levt ihop ett helt liv, när någon i familjen går ur tiden och man ska ärva och dela upp, så kan människor som har levt ihop och varit syskon säga att nej, nu säger vi upp bekantskapen. Pengar kan göra så mycket oreda och ställa till med så mycket problem. Och samtidigt så kan pengar bokstavligen talat göra så att en människa, ett barn, överlever en dag till. Bokstavligen talat. Pengar kan göra gott och det kan göra ont. I just Svenska Dagbladet hade man för några år sedan en artikelserie om just det här med vad heter det, alltså när man ärver hus och gårdar och tavlor och allt vad det nu kan vara, och vad mycket smärta det innebar för människor. Så skrev reporter ungefär som här: för människor som växte upp i en familj och inte kände sig älskade, och när man sedan fick chansen att ge igen på brorsan eller fasten eller vem det nu kan vara, så gjorde man det på det ekonomiska planet. Det var smärtsamt att läsa om vad pengar kan ställa till med. Jag läste igår på UNICEFs hemsida att varje dag så dör 21 000 barn under 5 år. 40% av dem dör de första månaderna, där de allra flesta dör av sjukdomar som går att förebygga. Tänk vad pengar kan hjälpa. Och tänk vad det kan förstöra. Och då tänker jag så här, innan vi läser den här texten en gång till, som Anita läste i inledningen. Då tänker jag så här, att pengar kan skapa stora problem och det kan ge glädje till människor. Det är liksom ytterligheterna när det handlar om pengar. Det kan göra att människor som levt ihop ett helt liv väljer att gå skilda vägar, och det kan göra att människor bokstavligen talat överlever en dag till. Och så lever vi i Sverige där vi helst inte talar om hur mycket vi tjänar. Och jag tror det är därför vi är så oerhört nyfikna av oss. Så det är därför vi går och köper det här Aftonbladet när det står på löpsedeln: titta och se hur mycket din granne tjänar. Den kommer ut någon per år. Och då köper vi den och så tittar vi: hur mycket tjänar min granne nu igen då? Jo, han tjänar så mycket. Ja, visst att han tjänar så mycket. Alltså, tjänar han inte alls så mycket? Oj, vad intressant. Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Det som händer i den här texten är att fariseerna och anhängarna till Herodes sätter sig ner vid Jesu fötter. Två grupper som egentligen inte har så mycket gemensamt. Framförallt är det en sak som skiljer dem, och det är det här med skatten. På den här tiden så betalade man tre typer av skatt. Man betalade en grundskatt som var en del av säd och olja och vin som producerades. Och så var det en skatt som var inkomstskatten, som var 1% av totala inkomsten. Och sen var det en tredje skatt som var per person, och det var 1 dinar. Och just den här skatten låg man i tvist mellan då Herodes anhängare, som tyckte att man skulle betala den här skatten på 1 dinar per person, och fariserna som sa nej, det ska vi inte alls göra. Så står det så här, och jag vill nämna Leif Karlsson en gång till, för jag vet att han har grekiska testamentet med sig här idag. O gar blepeis eis prosopon anthropon. Var det rätt, Leif? Det var det, va? Ja, det kommer nu. Ordagrant: ty inte ser du till ansikte människors, eller för att säga det på svenska, du ser inte till människors ansikten. Man har valt att översätta det i den svenska översättningen: du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Men alltså, om man ska gå ord för ord, du ser inte till människors ansikten. Och då tänker jag på hur ofta vi reagerar på människors ansiktsuttryck, på vad människor ska tänka om mig. Och nu kanske vi går lite utanför just begreppet och temat pengar. Vi kanske går lite djupare, lite bredare. Men hur ofta styrs vi inte av människors ansiktsuttryck? Vad ska han säga när jag tappar masken? När han vet vem jag är på insidan? Vad säger hon om mig? Om han eller hon förstår att jag inte är så bra som han kanske tror. Och man kan översätta det till pengar. Vad händer om jag inte har den finaste bilen? Eller kan visa upp den finaste fasaden? Vad händer med människor då? Jo, då säger texten här att Jesus, han föll inte undan för någon. Och han såg inte till människornas ansiktsuttryck. Hur är det med dig och mig? Är det som Anita sa här i början, att vi köper saker för pengar vi inte har, för att liksom göra skillnad för dem vi inte ens bryr oss om? Jesus var en knipa när han får den här frågan om vad man ska göra med skatten, eftersom Herodes anhängare ville att man skulle betala kejsarskatten, den här en dinar, och fariserna ville det inte. Så skulle han säga något av dera, så skulle den andra eller den ena gruppen ha någonting att beskylla honom för. Så säger han ju sådär, som han brukar göra, vända upp och ner på våra föreställningar. Han tar det där myntet och så säger han ju då, ja, det som tillhör kejsaren, ger det till kejsaren. Och det som tillhör Gud, ger det till Gud. Och då har man ju sedan länge gått med på att betala den här skatten. Alltså alla betalar den här skatten. Judarna betalade den här skatten på en dinar, så man kunde liksom inte säga som jude då att nej, men nu lägger vi ner den här skatten, utan man hade redan gått in i det systemet. Man ville snarare ha någonting att fälla Jesus för. Och när han säger det, ge det som tillhör kejsaren till kejsaren och det som tillhör Gud till Gud, så ger han svaret på den fråga som vi har den här söndagen. Frågan är ju, vad tänker Gud kring ekonomin, vår ekonomi, samhällets ekonomi? Han ger svaret, gör rätt för dig. Vi skulle kunna sluta predikan där och just nu och säga att svaret på den frågan som är ställd, alltså vad är Guds tanke med ekonomin utifrån den här texten, är gör rätt för dig. Betala det som tillhör kejsaren, betala din skatt, gör rätt för dig. Betala det som tillhör Gud. Men då kommer ju följdfrågan. Hur gör man det? Hur gör man rätt för sig? Jag menar, i vårt land så är det brottsligt att inte betala sin riktiga skatt enligt skattetabellen. Så att vi har ju en hel myndighet som ser efter oss om vi inte betalar skatten. Men vad innebär det att också ge det som tillhör Gud till Gud? Vad innebär det att göra rätt för sig? Jag var för några, innan jul precis, så var jag hos en kompis som jobbade på ett kafferosteri i Göteborg. Han visade mig runt i den här stora anläggningen där de fick bönor från Sydamerika, från Afrika, Asien. Och så malde de här bönorna och smaksatte dem, och så låg de på tork och luftning och allting. Och det var en hel process, en hel vetenskap med hur man får kaffet så där gott. Och så... Så talar han lite grann om det här med fair trade. Det känner ni ju till. Rättvis märkt och rättvis handel och så vidare. Och så ställer jag den här frågan som man ibland får känslan av. Är inte det bara liksom en grej för att tjäna lite mer pengar? Fair trade och olika certifikat, miljöcertifikat och så vidare och så vidare. Och då sa han så här att jo, vi kan inte säkerställa att våra kaffe... bönder nere i Sydamerika verkligen lovar... Eller att de lovar, det gör de, men att de verkligen ger de där extra pengarna som de får för varje kilo kaffe till de där fattiga bönderna som finns ute på åkrarna. Vi kan inte säkerställa det, men, sa han, vi kan säkerställa en sak. Det är i alla fall bättre än ingenting. Och så hade han lite olika diagram på hur faktiskt människor mår bättre i de där länderna som jobbar med kaffe. Och då tänker jag så här att det finns alltid mygel. Det finns alltid sådär, nej, men vi ska nog inte köra på det där. Nej, det där funkar nog inte riktigt. Och jag ska inte stå här och säga att ni ska gå och köpa Fairtrade-kaffe det första ni gör när ni kommer hem. Men jag tror att det är viktigt att fundera över, vad innebär det att göra rätt för sig i Guds ögon? Vad innebär det att så långt det är möjligt i vårt samhälle och i vår värld att göra rätt för sig när det handlar om ekonomin? En författare i USA, en pastor och författare, John Ortberg, kanske någon av er har läst någon av hans böcker. Han skriver bland annat, jag vill bara nämna den här titeln, jag ska inte säga någonting mer, bara nämna titeln. Alla människor är normala tills man lär känna dem. Typ den titeln liksom, så ni bara förstår ungefär vad det är för en författare. Alla är normala tills man lär känna dem. Han skriver en bok om att allting ska tillbaka till lådan. På engelska, back in the box. Och ni har kanske hört den här predikan som han har hållit, och ni kanske har läst hans bok. Men jag tyckte att den passade så bra in på det här temat idag. Han berättar om när han och hans farmor spelar Monopol. Ni alla har ju spelat Monopol. Där det handlar om en sak, och det handlar om att få så många gator som möjligt. Det har man ju lärt sig nu när man har spelat några år, att man ska så fort som möjligt köpa allt. Och sen gäller det att så fort som möjligt bygga hus. Och så gäller det att bygga hotell. Och så gäller det att ruinera en efter en av sina motspelare. Så att man till slut är ensam på topp och har alla hus och alla hotell och alla pengar. Då berättar John Ortberg att han satt med sin farmor. Hon vann varenda gång. Han hade inte lärt sig det där lilla tricket att köpa allting. Han väntade på rätt läge liksom. Och så säger hon så här till honom, att en dag kommer du att lära dig det här spelet. När du växer upp så kommer du lära dig det här spelet. Och du kommer nog en dag till och med att slå mig. Men det kommer dröja liksom. Och så kommer den här dagen när John Ortberg har övat och övat och övat. Och så tänker han, nu ska jag minsann slå min farmor. Och mycket riktigt, han ruinerar henne fullständigt. Han tar hus efter hus, hotell efter hotell. Och när hon ger sin sista liksom peng, så har han vunnit spelet. Då säger hon så här: det är en liten regel till som är viktigt att ha med sig när man spelar Monopol. Det är att allting ska tillbaka till lådan. Nej, men mina hus och mina hotell och pengar, nej, allt ska tillbaka till lådan. Och så drar han den här poängen och drar det ett varv till. Att allting i livet ska tillbaka till lådan. Det har varit många spelare som har spelat Monopol tidigare. Det kommer komma flera efter oss. Men allting ska ändå tillbaka till lådan. Husen ska tillbaka. Bilarna ska tillbaka. Titlarna ska tillbaka. Till och med våra kroppar ska tillbaka till lådan. Allt ska tillbaka till lådan. Och då ställer han den där viktiga frågan som är så oerhört viktig, kanske framförallt i vårt samhälle. Vad är viktigast i livet? Ni vet, det finns undersökningar om att om en människa vinner extremt mycket pengar, jag vet inte vad extremt mycket är, men typ 100 miljoner eller något sånt där, Så blir människor mindre lyckliga. Det finns olika undersökningar om det i världen, att om en människa som har levt på en nivå, så får helt plötsligt får man 100 miljoner så här, så blir den olycklig efter ett tag. Och det kan vi någonstans förstå. Tänk om man får så oerhört mycket pengar, man blir nog lite så här får lite maktbegär, pengarbegär. Men så tänker ju alla samtidigt så där att jo, jag kan förstå att andra inte klarar av det, men jag tror nog ändå att jag skulle klara det. Absolut, testa mig. Ge mig 100 minuter. Jag tror ändå att jag skulle klara det. Eller hur? Men allting ska tillbaka till lådan. Och då blir frågan återigen, vad är viktigt i livet? Det finns en oro i vår värld och i vårt samhälle som ta sina uttryck i, man nämner ordet pengar. Det finns inga pengar här och det finns inga pengar där. Allting handlar om pengar. Hade vi bara haft mer pengar så hade vi haft det här och det här och det här i vårt samhälle. Jens Assör, en fotograf, sammanställde en utställning kring hunger, var titeln, hunger. Han har tagit bilder i världen. som handlade om vårt sätt att hantera mat. Och då sa han så här: vi uppmanas att konsumera mindre på grund av miljön. Alltså konsumerar vi mer så pajar vi miljön förr eller senare. Och på samma gång, detta var för 2 år sedan, när den ekonomiska krisen verkligen bröt ut i USA och så vidare, med banken där och så som föll. Och säger han, på samma gång så uppmanas vi att konsumera mer för att få igång ekonomin. Alltså vi uppmanas att konsumera mindre på grund av miljön och samtidigt konsumera mer för att få igång vår ekonomi. Och då ställde han frågan, hur går den ekvationen ihop? I en annan tidning, jag tror det var Dagbladet också förresten, så talade man, hade man ett reportage för ett par år sedan inför det nya året, om hur man kände inför det nya året. Och då så såg man en tydlig skillnad på de som hade jobb och de som inte hade jobb. De som hade jobb såg ljust på framtiden. Och det var nödvändigtvis inte liksom att man hade ett jobb, utan man såg ljust på framtiden. De som inte hade jobb såg mörkt på framtiden. Man var orolig. Pengar skapar glädje. Det gör så att en människa bokstavligen talat överlever en dag till. Och pengar kan förstöra och skapa kaos. 2008 var jag i USA och lyssnade på en man som heter Bill Hybels. Han jobbade tillsammans med den där John Ortberg tidigare. Det var precis när den ekonomiska krisen hade brutit ut. Han talade om ekonomi då såklart. De hade en hel serie just på grund av den ekonomiska krisen och talade om pengar. Han berättade om sin gamla Ford. En gammal sliten Ford som han var ute och körde med på vägen. Och så helt plötsligt så kommer en Ferrari och susar förbi honom i liksom 200 km eller något sånt där. Och bara brassar förbi honom. Och 5 minuter senare när han tuffar på vägen så står den här Ferrarien vid sidan av vägen med punktering. Och hans gamla Ford puffar vidare. Och så sa han att vi som finns i den här församlingen, vi måste se långsiktigt. Och vi som finns i den här församlingen, vi måste hjälpa varandra. Här inne, sa han, finns det människor som de senaste månaderna har förlorat hem. Har fått flytta och vet inte var de ska ta vägen. Och det finns folk här inne, sa han, som har så mycket pengar så att ni skulle kunna inte bara låna ut utan ge. Nu är det upp till oss att verkligen ta detta på allvar. Inte vara privata med vår ekonomi utan hjälpa varandra. Det är lätt för mig att stå här och liksom vara häftig och säga det, kan jag tycka själv här nu då. Men vi har ju ingen ekonomisk kris. Det är ju ingen som bor på gatan. Men en sak tänkte jag på när jag lyssnade på Bill Hybels, där det var ett skarpt läge. Det är, skulle vi inte kunna hjälpa varandra mer? Och samtidigt, är vi så privata i vår ekonomi så att när vi har lite tufft och inte klarar av det, vågar vi då nämna det för någon? Jag har inga svar direkt på de här frågorna. Jag ställer dem till er och så får vi samtala vidare om dem. Jag tror att en anledning till att vi köper det där Aftonbladet, om vi nu gör det, och ser på vad vår granne tjänar, eller att vi någonstans är så intresserade av vad människor tjänar, det är den där, man skulle nästan säga, förbannelsen över jämförelse. Alltså jämförelsens förbannelse. Alltså, har de köpt en ny bil igen? Ska de åka till Thailand igen? Var de inte där förra året? Alltså, hur mycket pengar har de där egentligen? Jag har 2 personer som jag ser upp till så oerhört mycket när det handlar om pengar. Den ene personen, han lärde mig ganska tidigt att om du ger av det du har, och det behöver inte bara handla om pengar, det handlar minst lika mycket om tid, engagemang och talang. Men om du ger av de sakerna så får du så mycket tillbaka. Men, sa han, det är viktigt att inte ha en baktanke att om nu ger jag för att jag sedan ska få. För det fungerar inte. Men däremot så får du så oerhört mycket tillbaka i den valören som du inte riktigt tänker dig. I nästan alla lägen när vi var på olika platser, för vi levde nära varandra några år, så var han så oerhört givmild. Och han sa aldrig så här: John, nu köper jag detta till oss och så vill jag att du betalar tillbaka sedan. Han sa aldrig, han tänkte inte det. Han tänkte inte så att, nej men nu bjuder jag idag så kanske du bjuder nästa gång. Som han ändå borde göra enligt svensk jantelag eller något liknande. Utan han bara gav och gav. Och så kan man tänka så här, men vad är det för en inställning egentligen? Han går ju back på mig. Han går ju back på de människor som han ger och ger. Men jag tror att han själv skulle säga, jag är en av de rikaste människor. Inte ekonomiskt. Han skulle nog kunna vara ekonomiskt om han inte hade gett så mycket. Utan på något helt annat sätt. Den andra personen, eller ett paret, är ju min farmor och farfar. Jag brukar nämna dem i olika sammanhang. Har hela livet haft en ekonomi som har handlat om andra människor. Satte sig ner och sa att det här är vår budget. Och då ska jag, utan att gå in för djupt på deras privata ekonomi eller utlämna dem för mycket, så kan man säga att den var ganska så tajt, den budgeten. De satte sig ner och sa, okej, den här månaden så har vi så här mycket pengar. Vi klarar nog våra elräkningar den här månaden. Hur mycket kan vi lägga på andra människor? Och jag vet att när farmor berättade här för en tid sedan hur en kvinna hade varit inne, för de hjälpte mycket människor, en del som var narkomaner och sådär också. Kan man ju tänka också, hur smart var det? Nej, men de ville hjälpa andra människor. Och en gång så hade den här knarkaren tagit med sig en vän som hade länsat kassan på 10 000 kronor. Och det var rätt mycket pengar då, för 30 år sedan. Vad gör man då? Ja, man börjar spara igen. Vad var de där pengarna till? Jo, de där pengarna var till missionen. I kyrkan. Vad gjorde de då? Jo, de började spara igen. Slutar de att ta hand om narkomaner? Nej. När jag frågar henne, blir du inte sårad? Jo, jag blir sårad, säger farmor. För att de kom in i vårt hem. Men pengarna, allt ska ju tillbaka till lådan ändå. Vi lånar ju allting. Min avslutning, det är den där frågan som John Ortberg skriver i sin bok. Efter han har förklarat hur han och hans farmor spelar Monopol och hur hon förklarar att allt ska tillbaka till lådan. När vi summerar livet, när vi summerar vår ekonomi, när vi bestämmer oss för vad vi vill göra, så kommer ju frågan, vad är viktigast i livet? Vad är viktigast? Vad är mening? För allt det som vi har, alla våra kläder, våra kroppar, alla våra pengar, alla våra ägodelar, allt det som vi har jobbat oss till, ska tillbaka till lådan. Och då blir frågan, vad är viktigt i livet? Vad är Guds tanke med ekonomin? Gör rätt för dig. Ge det som tillhör kejsaren till honom. Och ge det som tillhör Gud till Gud. Amen. Jesus Kristus, du ser att det här med pengar kan vara en svår sak för oss personligen. Det kan vara en svår sak för vårt samhälle och vår värld. Men jag ber att du ska hjälpa mig och hjälpa oss att göra rätt för oss. Så långt det är möjligt. Att ställa den där frågan som är så viktig. Vad är det viktiga i livet? Herre, tack att vi har fått, om man jämför i vår värld, ganska mycket pengar. Men hjälp oss också då med det stora ansvaret som vi har fått att göra rätt för oss. Herre, hjälp oss att se nöden. Hjälp oss att hjälpa varandra. Och Herre, hjälp oss att ha dig i fokus när vi planerar och strukturerar vår ekonomi. Tack att du är här, Jesus, och tack att du vill vara med även i den här privata delen som rör vår ekonomi. I Jesu namn. Amen.